Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Och skapar någonting tillsammans som kan bli då en vacker dans. Någonting mer än vad vi skulle kunna ha utfört på egen hand. Eller var och en på sitt håll, så att säga.
Det är en fin bild ju.
Tycker du?
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken. Och idag sitter jag med en bok som heter Kärlekens koreografi. Du och jag och vi hos psykologen. Jag sitter mitt emot en av de två författarna. Anders Nyman, välkommen.
Tack.
Du får gärna presentera dig innan vi börjar prata om den här spännande boken.
Jag är ju psykolog, psykoterapeut, familjerådgivare. Och jag är snart 73 år. Så att jag är till åren kommen. Jag har jobbat länge. Och ett av mina yrkesspår har ju varit psykologi och psykoterapi och behandling.
Och vi ska säga det, att ni är två som har skrivit den. Ska du säga någonting om din författarkollega?
Ja, Allan, det är ju en vän sedan många år tillbaka. Vi började ju skriva i boken att vi träffades på 55-ans buss vid Mariatorget hösten 67. Och inledde en vänskap som har hållit genom åren. Och där vi också har aldrig... vi har arbetat tillsammans, men framförallt så har vi haft ett pågående samtal kring vårt arbete. Han är ju också psykolog och psykoterapeut, som ledde fram till att vi så småningom tänkte, ja men det här är det inte dags att försöka sätta ord på det här mer systematiskt och se vad som händer om vi sätter oss ner och försöker summera våra erfarenheter. Så att den här boken är ju ett led i det samtal som har pågått i 50 års tid, kan man säga.
Det är väl relationer som är kanske huvudtemat? Eller vad?
Ja, det är ju, den heter ju Kärlekens koreografi, och vi försöker väl på olika sätt spegla vad är kärlek, vad kommer den ifrån och hur hanterar vi den och hur får vi den att växa och vad är det som hotar kärleken.
Just kärlekens koreografi som begrepp,
ja.
Vad tycker du att det står för?
Men koreografi antyder ju att det är en dans, en rörelse som har någon slags egen logik. Det är någonting som är iscensatt, kan man väl säga. Och som är iscensatt av dig och av mig och av oss. Mm. Beroende på tidigare erfarenheter, våra drömmar och vår längtan. Att det våra behov, våra drömmar och vår längtan, kan man säga att det är det som är koreografen.
Mm.
Som koreograferar oss i den här dansen.
Mm.
Den här kärleksdansen.
Det är ett bra begrepp ju.
Ja, vi fastnade för den metaforen. Att det är inte bara slumpens skördar det handlar om, utan det är någonting som har en egen logik, ett eget system, en egen grammatik.
Men,
som kan undersökas, förstås och utmanas och förstärkas.
Hur skulle du beskriva kärlek förresten?
Ja, det är en sån där million dollar question. Och vi börjar ju den här boken med att skriva om att kärleken har många ansikten. Och kärlek kan se ut på väldigt många olika sätt. Men kärlek i det här sammanhanget handlar ju om människor som vill varandra gott, och där så att säga det jag vill ge av kärlek till en annan människa också uppfattas som kärlek. Det är ju inte alltid, jag menar, som biskopen säger till Alexander i filmen Fanny Alexander: min kärlek till dig är stark och kärv. Och så definierar han sin egen kärlek, men det uppfattar ju inte Alexander att det här är någon kärlek. Utan det är ju bara, någon slags hot eller kontroll. Eller,
ja.
Så att, men människor kan ju också, och det tänker jag ju ofta, så jag älskar henne fortfarande, eller jag älskar honom fortfarande, säger den som liksom är bedragen och avvisad och förskjuten. Hur kan man älska någon som inte vill ha en? Vad är det man älskar då?
Mm.
Om vi tar två människor, när 1 + 1 blir någonting mer än 2 och någonting som man tycker om och trivs med och kan också känna sig entusiastisk över och unik i och värmd av.
När par kommer till dig, kan man säga vad som är det vanligaste problemet?
Det är ju alltså det här med att man har tappat varandra och att man inte kommunicerar, man når inte fram till varandra med det man vill. Man känner sig missförstådd, man känner sig föraktad, man känner sig underkänd. Man bråkar, grälar, ständiga konflikter. Det är väl vad man kommer med ganska ofta.
Men ni nämner ju, jag tror att du beskriver i en del i boken att när man träffar någon så blir du förälskad i början, och det är en ganska stark fas, nästan en berusning i början. Mm. Mm. Men sen, vad det gäller för alla par, så kommer det dö ut det första. Det blir ju vardag, det blir ju något annat.
Ja, det blir något där. Man säger ju den här förälskelsefasen brukar ju hålla i sig så där 6-8 månader ungefär. Alltså, det är ju den här symbiotiska tiden när man idealiserar varandra och tycker att och känner sig fantastisk och tycker att den andra är fantastisk och så. Och det är ju en härlig tid och en tid som också har betydelse för många långt senare. Så, och det är ju ofta vi pratar om hur träffades ni, vad var det, ni fäster vid hos varandra.
Det kan man ju få höra långt efter.
Ja, nej, och det vet man och det, den här gemensamma tiden av förälskelse är någonting man minns och den, trots att den går över så är den viktig som ett gemensamt minne och någonting som man kan referera till. Men sen händer ju det att det blir en vardag och man börjar se och uppleva varandra på nya sätt. Det läggs till så att säga, man ser sidor som man inte riktigt har sett förut eller det blir ju helare människor. När man är förälskad så projicerar man ju, du är mitt allt, du är fantastisk, du är underbar, det finns inga fel på dig och jag uppfattar att du upplever mig på samma sätt. Och det är, men sen blir det ju liksom mer förbehåll så att säga, man är inte lika tänd, man är, det kommer in andra aspekter och livet tillsammans blir ju mer kompromissfylld.
Men är inte det ganska ledsamt att det är så?
Ja, för en del. Men det beror ju på vad man fyller det med. Det kan ju bli en stillsamt och harmoniskt. Och man pratar om det. Det tillför någonting och man lär känna och komma nära en annan människa på gott och ont och man lär sig kompromissa, man lär sig anpassa, eller man anpassar sig till den andra och märker att det, man går inte under av det. Så det är klart att det här är, men att för en del kan det ju innebära besvikelse och det var inte så här jag trodde att det, att du var eller att du var så där slarvig eller att du hade sån där städmani eller alltså när man irriterar sig.
Ja, ni nämner det som är blir en kanske man attraheras av från början kanske ja. Irritationsmoment.
Ja, men det precis, att beundra någon som är liksom framgångsrik och duktig och välorganiserad eller beundra någon som är, kan ta lätt på saker och ting och som är bohemisk och kreativ och anpassningsbar, det kan ju vara något som framstår som underbart och fantastiskt. Men sen så är det just det som man inte står ut med. Att det som var charmigt och bohemiskt kanske bara uppfattas som slarvigt och ansvarslöst. Och det som är det att någon framstår som pedantisk och kontrollerande och mer än så att säga att det får negativa kvaliteter det man tidigare har värderat. Så är det ju ofta.
Men skulle man kunna säga då, vi ser de första då 8-9 månaderna eller vad det är ungefär, den perioden bör ju då kanske, det är den kanske lättaste att ta sig igenom tillsammans.
Ja,
och sen börjar jobbet.
Det är ju mycket som ger sig själv. Man slipper fundera på om man är älskad eller oälskad. Eller i bästa fall för en del kan ju det här innebära mycket ångest. Just när det är, för det är ju gott om människor som är rädda för nära relationer. Och som ser till att aldrig komma riktigt nära. Och sen när det slår till på allvar så blir man jätteskraj och varför tar det så lång tid innan hon svarar på mina sms och hon kunde i alla fall höra av sig någon gång eller hon kanske träffar någon annan. Att det väcker en existentiell oro också att vara kär och förälskad. för många. Rädsla för att bli övergiven.
I grund och botten, ja, som gör,
ja, inte... som kan väckas till liv, så att det, så kan det ju vara också, och när förälskelsen lägger sig så kanske man känner sig tryggare och kan slappna av på något sätt, och när man lär känna varandra och så att det kan ju vara befriande också att lämna den här intensiva symbiotiska förälskelsen också.
Men precis. Men om vi tänker oss då just att leva i en relation länge som sträcker sig bortom den här, så att säga, grundförälskelsetiden. Vad är det som krävs för att lyckas sen? För att liksom bygga ett långa relationer?
Det finns ju en forskning här som vi refererar till. Makarna Crafoord tittar ju på de här bröllopsfotona i tidningen där folk firar, vad heter det, diamantbröllop eller någonting sånt där. De har varit gifta i 50 år och så tog de kontakt med de här paren och frågade dem, hur kommer det sig att ni har kunnat leva tillsammans så här länge? Och det var ju verkligen ingen entydig bild som gavs. Det gick inte att svara på. En del sa att ja, men det beror nog på att vi har gjort allting tillsammans hela livet. Och andra säger att det beror nog på att vi har tillåtit varandra väldigt mycket av egen tid. Vi har aldrig firat semester tillsammans, eller vi har alltid sett till att vi har eller att vi har sovit under samma täcke hela livet. Nej, säger någon annan, det beror nog på att vi har haft skilda sovrum hela.
Finns inget entydigt.
Nej, finns inget entydigt i. men det som, alltså, det är ju det här att kunna lita på varandra, och att man är något sån här förutsägbar för varandra, att man inte misstänker varandra för att vilja förstöra för mig eller sabba för mig, utan att man tänker att den andra vill mig gott.
Det bygger på en tillit.
Och... ja, en tillit. Och att man kan tillsammans arrangera stunder som är trivsamma. Och där båda två har det, ja, trivs och har det bra. Då är det ju lättare att hålla ihop. Men sen finns det ju mycket som hotar det här med det är ju massor som kan hända under ett liv som utmanar det här med sjukdomar, och människor flyttar och byter jobb och utbildar sig eller blir arbetslösa. Eller,
de alltså, kanske får barn.
Ja, får barn och får handikappade barn eller som utmanar det här samarbetet på olika sätt.
Ni har ju gjort en sån här, ett kapitel som heter 92 tips för en lyckad kärleksrelation.
Ja.
Jag vet inte varför heter det 92 tips?
Ja, vi gick igenom så här samlevnadsexperters råd i tidningar och tidskrifter och för det görs ju massor av så här försök och ge tips om vad det är som håller ihop en kärleksrelation. Och vad vi tänkte det skulle bli 100, men det blev 92. Och vad vi ser där, det är ju att, hur olika det är.
Ja, det är det som är poängen, att det är brett.
Poängen att det är så olika, och att det finns inga, så att säga, tumregler för hur man ska få ett äktenskap och hålla.
Jag kan läsa några här. Ja. Att ni har kul ihop, att ni inte har några hemligheter, ni respekterar varann, Ni är ett team. Ni har bra kommunikation. Ni hånglar mycket. Ni har ofta sex. Ni tjänar lika mycket.
Ja.
Till exempel. Men alla känns ju, men poängen är snarare att det finns lika många tips som det finns bra relationer.
Ja, ska säga. Ungefär så.
Jag tänkte ändå, det här med kommunikation, det tar ni upp ganska mycket i boken. Ja. Jag tänkte vi pratar lite om det, just kommunikationen mellan folk känns ju, det känns ändå som en, får man säga, som en nyckel.
Ja, det har du rätt i. Det är ju att det jag vill förmedla, att det uppfattas på det sätt som jag avser. Det går ju blixtsnabbt att gräva ner sig i varsin skyttegrav och börja anklaga varandra, för du gör alltid så här, du plockar aldrig undan, jag är trött på att dina skitiga underkläder liksom vadar i dina skitiga underkläder och den här typen av missnöjd, alltså yttringar av att vara missnöjd. Ja, då kommer man till parterapeuten och säger, ja, han lyssnar aldrig på vad jag säger, han avbryter mig alltid, och för jag frågar alltid vad är det viktigaste som behöver hända i er familj. Ja, men det är att han slutar tjata på mig, eller att hon, som det står i tidningen idag, ledaren i Dagens Nyheter, handlar om hemmatriarkatet. Duggregnet av ständiga anklagelser och så, som många män uppfattar att det är.
Duggregn av gnäll.
Ja, precis. Oavsett vad, eller du curlar dina barn, du skämmer bort dina barn, jag försöker hålla rimlig nivå på när det är, vi har andra idéer, olika idéer om hur barnen ska uppfostas. Ska de få kladda med maten? Måste de sitta kvar tills alla ätit färdigt? Vad det nu kan vara som man bråkar om och anklagar varandra för. Så leder det egentligen undantagslöst ner till de här mer existentiella frågorna om: är jag värd någonting för dig? Betyder jag någonting för dig?
Är det är det man säger egentligen.
Ja, är jag värd att älskas? Tycker du att det är något kul att liksom leva med mig egentligen? Har jag ett värde för dig? Men vägen dit ner kan ju vara ganska lång och snårig tills man liksom klär av. Men det är dit klär av de här anklagelserna och kommer ner till de här existentiella ropen på kärlek eller uppmärksamhet. För det är ofta det handlar om.
Just det är liksom grunden. Sen byggs det på små irritation. Till slut så ligger man där uppe bara och gnäller.
Ja, precis. Och då tappar man varandra. Då åker man isär.
För din del blir det då en uppgift att hitta tillbaka dit.
Att komma ner till de här underliggande budskapen som finns. Så, och det är ju på mer existentiell nivå bakom de här anklagelserna. Sen handlar det förstås om att människor yrkesarbetar och har barn och det här vardagspusslet som måste gå ihop. Och här finns det ju, och det måste ju bli en kompromiss. Och i Dagens Nyheter idag, ledaren, så börjar det med att varje gång jag sätter min kopp i diskmaskinen så flyttar hon den och sätter den på ett annat ställe.
Jag läste det också.
Ja. Och det väcker hans irritation, att det aldrig duger. Det jag gör och min idé om hur en diskmaskin ska fyllas. Men och där är ju
det, är ju, det enda är ju så att säga, om man inte ska leva var sina liv, där är ju lösningen kompromissen, va? Och vad han säger där också, det en bra dag irriterar jag mig inte lika mycket som jag gör en dålig dag.
Nej, och då
är vi inne på någonting som för mig blir intressant som terapeut, nämligen att det går att stå ut med. När då? När står jag ut med det? Vad är det som gör en bra dag? Vad är det som rustar mig för att stå ut med hennes egenheter? Och det kan förstärkas.
Just det kanske är en bra, ja just det, när en dag man har känt sig sedd eller respekterad.
Ja, eller vad det är, om man har sovit eller om man har någonting bra. För att det är så välfångat, för det är precis det som händer, att det man går igång på gör man inte alltid, utan det är ibland så blir man irriterad, mer irriterad än andra gånger. Och det är det som det gäller att hitta. När, vad är det som gör oss rustade för att stå ut med kompromisserna? Och hur kan vi hjälpa varandra och få en bra dag tillsammans?
Så kan det vara bra att tänka då, om man är i en relation själv.
Ja.
Och just de här lagren och den här grunden, de par som har lyckats ha bra relationer under lång tid, de kanske på ett eller annat sätt har varit bättre på att också hitta tillbaka till grunden och behålla den och inte hamna i skyttegravarna för ofta då.
Precis. Och det är också en så här, ja, en sanning som är min, även att som jag har lärt mig, att det som är stereotypt är mycket svårare att hantera och giftigare än det som rör sig.
Alltså, menar,
jo, men alltså man tar metaforen med vatten. Mm. Vatten som står stilla blir, det ska man passa sig för. Medan vatten som rör sig är friskt. Och kan vi röra oss mellan närhet och avstånd? Alltså kan vi stå ut med att ibland är vi nära varandra och ibland är vi längre ifrån varandra? Står vi ut med att ibland känner jag mig liten ihop med min partner och behövande, och ibland är det hon som är liten och behövande och jag är mer stor och räcker till så att säga för att ta henne i famn. Och ibland handlar det om mina behov kommer i förgrunden och ibland handlar det om att dina behov kommer i förgrunden. Men om det alltid är mina behov som kommer, att det vi aldrig kommer nära varandra, att det är alltid jag som ska vara stor och stark och då sitter man ju fast i någonting. Men det är det här att det kan röra sig fram.
Kan man återkoppla den här dansen, koreografin?
Ja, precis. Och det här går att sätta ord på det här. Man kan ge det här ett språk, den här rörelsen. Så att det här med att det behöver inte hota, utan och för att vi är långt ifrån varandra nu innebär inte att vi alltid kommer att vara det.
Utan det, man behöver inte bli rädd av det.
Nej, man behöver inte liksom tro att nu är det undergång eller att varför är du så ynklig, res på det. Det där funkar inte. Så kan man ju måna om den som känner sig lite svag eller ynklig eller behövande.
Mm.
Och en annan gång är det min tur. Och den rörelsen är ju också någonting som går att uppmuntra och adressera.
Det är också en nyckel kanske.
Ja, det är ju en aspekt av samvaron som jag tror har betydelse.
Det är ju spännande och jag kan tänka mig då att det är vissa som just att det kan väcka, som du säger, om man är långt ifrån varandra, det kan väcka oss många, hjälp, och så blir man arg eller orolig, det räcker någonting.
Precis, att du tycker inte om mig, eller du skiter i mig, eller du blir, så vidare. Mm. Det är att säga att nu tycker jag, nu har vi sprungit om varandra här i flera veckor. Låt oss göra någonting annat. Låt oss bryta det här.
Är det din?
Ja, jag tror det.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jo, jag skulle vilja prata om det också med... Ni har ju hållit på... Du är så rutinerad. Båda ni två som har skrivit boken. Och jobbat länge och träffat par över tid. Vad skulle du säga från ditt perspektiv? Vad är skillnaden? Vad har hänt? Vad kan ni se för spännande skillnader över tid?
Ja, det absolut första jag kommer att tänka på, det är ju, apropå den här telefonen som ringer, så är det ju telefonerna som man har med sig, alltså i terapirummet, och hur man visar, alltså titta här, nu skickar hon ett sånt här sms och läser högt ur, och då svarar jag så här, och det annars är man ju van att jobba med vad folk berättar om.
Just det.
Men nu kommer, alltså nu är det liksom svart på vitt, och titta och skicka 3 hjärtan här, eller nu och otrohet, och nu har jag sett, jag tittar i hennes telefon, och nu har hon skickat 3 hjärtan till någon arbetskamrat, och alltså att den digitala, vad säger man det här?
Kommunikationen har liksom kommit in.
Ja, men alltså det har lagt sig i sociala medierna, finns med i, och att det är inte ovanligt att patienter, eller det är inte par direkt, men utan mer individualpatienter, säger, kan vi inte ta det via Skype eller via FaceTime istället, eller så.
Mm.
Så det är ju en förändring som vi har och förhålla oss till det här, hur människor kommunicerar med varandra också.
Kan du se för- och nackdelar i det?
Ja, precis, som jag menar, det kan ju ställa till det med det är ju en mängd, alltså det här att man kan gå in och titta och se hur, om man är svartsjuklagd, så kan ju det här ge näring till svartsjuka fantasier. Och sen är det ju många som har träffats på, som kommer till familjerådgivning, har träffats på Tinder för 6 månader sedan. och liksom swipat fram varandra, och sen så har första förälskelsen lagt sig, och så ja, kanske ja, det är, man har råkat bli gravid eller så här, men och då ja, vet man ju då att den här möjligheten finns och att gå och prata med någon, va? Så att det att man är medveten om den här möjligheten att gå och prata med någon, det tycker jag är något som har blivit mer medveten, alltså unga människor och
ja, okej.
Plus det här med diagnoser.
Ja, det är just det.
Man ringer och säger att min man är bipolär och jag vill veta lite grann hur ska vi handskas med det här, eller är deprimerad eller och äter den och den medicinen. Och
att man är mer öppen med diagnoser, och att det är vanligare.
Ja, öppen och vill liksom, jag vet inte, är jag ihop med en man eller med en diagnos, eller alltså hur mycket av de här problemen hänger ihop med hans diagnos och så här. Så att det finns ju med. Och plus naturligtvis det här med alltså på 60-70-talet så var det ju det här med de sexuella kontakterna och p-piller och att man inte behövde vara rädd för att bli gravid på samma sätt. Men nu har vi ju det här med ja, att inte veta riktigt vilket kön man tillhör och det med homosexualitet och alltså det här HBTQ-perspektivet
har tagit
sig in att det är sånt som hanteras av par på olika sätt då.
En annan sak som ni nämner i boken är det här med också att män idag har lättare, eller man pratar om känslor på ett annat sätt.
Ja.
Är det tydlig skillnad eller?
Ja, det tycker jag nog när det gäller alltså de som kommer till mig på familjerådgivningen, att papporna är, småbarnspapporna är engagerade i de här förskolefrågorna och med hämtning och lämning och ibland har de ju barnen med sig och sitter med tillsammans med barnen, eller har, så att där har det väl skett en, och det är väl någon slags ökad jämlikhet tycker jag, om man jämför med hur det var på 70-80-talet då. Men det är ju också så här stressnivån och hinna med, och alltså jag tycker att det är en man ska hissa en varningsflagg för människor som presenterar sitt liv som, alltså det här med att man lever ett Instagram-liv. Och att det handlar om att prestera, att arrangera sitt liv utifrån hur det ser ut på Insta. Och få likes på hur gulliga barnen är, vart de reser, hur de har det hemma. Alltså att hela tiden det här dokumenterandet av lyckliga stunder som man lägger ut på Instagram och sen som man får.
Men hur blir det? Vad kan det få för konsekvenser? Eller
det kan ju bidra till, om det är ett par där den ena är mer upptagen av det här, så bidrar ju det till konflikter, alltså att
Om det blir viktigt.
Ja, om det blir viktigt och styrande, att man måste liksom lajka, så att säga. Och man, ja, men om jag inte lajkar direkt, då blir inte jag lajkad. Mm. Och så stör det här kommunikationen. Och då är man, folk beskriver hur de sitter, går och lägger sig liksom i varsin skärm och tittar på varsin serie. Och det är väl inte värre än att man läser varsin bok när man går och lägger sig. Men då är jag tillbaka till det här med hur det när sociala medier liksom letar sig in i familjer.
Men utöver det då, det som rent fysiskt kan ändå påverka relationerna.
Ja.
På ett negativt sätt.
Ja, det blir åtminstone konflikter. Sen kanske hade blivit konflikter om någonting annat. Eller...
En sak jag antecknade bara som jag tyckte var spännande. Ni skriver det här i så här som en, det kanske är mer som en tanke eller en filosofi, det här med att istället för att man ser framför sig det som att man ska komplettera varandra, så ska man befrukta varandra.
Ja.
Kan du förklara det lite grann?
Ja.
Kan man se det som ett synsätt eller bara en slags tankeställare?
Jag tror att vi har formulerat det så här ungefär, att när du ser på mig så lägger jag till någonting till det som jag tänker att du ser. Att det är den process som pågår hela tiden. Att när du ser på mig, då lägger jag till någonting kring det jag tänker att du ser. För jag vet ju inte vad det är.
I en relation?
Nej, jag vet ju inte vad det är. Du ser, men jag har en tanke om vad du ser. Och då lägger jag till någonting om att ja, det stämmer eller det stämmer inte. Eller det blir jag glad för. Eller det, och det är väl det som, det är den processen som behöver synliggöras.
Och det är det du menar med befrukta?
Ja, att där kan ju så att säga våra tankar om den relation vi har växa, va?
Kan du ge ett exempel på hur du skulle, alltså, praktiskt?
Ja, när du ser på mig, då tänker jag att du ser någon som bara är självupptagen. Som bara tänker på mig själv.
Mm.
Och det tycker jag är orättvist. Jag tycker inte att det stämmer. Om jag ger uttryck för det så kan ju du säga, nej, men jag tycker inte att du är självupptagen. Var har du fått det ifrån? Och då finns ju förutsättningar för att kunna, vad tycker du då? Eller vad ser du när du... Nej, men jag tycker att du är en generös människa. Eller att du... Alltså, och det är ju det som... Att man ger någonting till varandra som gör att det föds någonting hos mig som gör att det växer mellan oss. Att det som finns mellan oss blir större och känns bättre.
Mm. Det är ju då om man befruktar. Men att komplettera, vad är det istället då? Om man tänker så.
Komplettera, om du tänker, alltså, du är ordningsam och jag är slarvig.
Ja, okej. Okay. Ja, då kan du städa efter mig. Ja, eller tvärtom.
Men då är det färdigt. Ja. Du är sån och jag är sån. Och då kompletterar vi varandra. Och sen förblir det så. Men med det här att befrukta varandra, det är någonting som vi skapar. Som lever, som rör sig. Snarare än fixa och färdiga egenheter.
Precis, ja, jag förstår. Alltså att det synsättet...
Det är stereotypt. Alltså att då har jag den rollen. Vi brukar ju säga i en relation att man skapar varandra. Men jag skulle vilja säga att man skapar om varandra. Vi skapar varandra ständigt. Mm. Och det behöver inte vara samma skapelse. Alltså det blir... I den meningen så är vi lite av så här barbapappa-figurer, så att säga, att vi kan förändra oss om vi öppnar oss för det. Men
att säga, kräver ju kommunikation också.
Ja, men att säga att du är slarvig och jag är ordningsam, du är generös och jag är snål. Det kan ju bli stereotypier att fastna i. Du vill alltid ha sex, jag vill aldrig ha sex. Du är frigid, jag är över sexuell eller vad det kan vara. Och
man ska undvika att fastna. Ja,
alltså det är ju så en låsning, det här med att det är någonting som står stilla, som inte rör sig. Men däremot att säga, vad ser du när du tittar på mig? Vad tänker du om mig, snarare än att det här pågår hela tiden outsagt? För det gör då, det öppnar ju för våra.
Just det.
Och det mitt råd ibland till de par jag har, som vad ska vi göra? Vi saknar verktyg för att, kan vi få en hemläxa? Kan vi få tips för hur vi ska kunna hitta fram till varandra? Vi tar det från början. Titta på varandra och andas tillsammans. Alltså ta ögonkontakt med varandra, andas tillsammans och öppna er för vad som känns när ni gör det. Och det kan man ju göra i rummet. Och det är den första kommunikationen vi har med varandra, att man tittar på varandra och andas och öppnar sig för hur det känns, snarare än att man ska ta i varandra och kramas och det känns fel. Alltså att man får börja från början ibland med det här.
Du beskriver ju det, och det är liksom en gren i boken kan man säga, terapeuternas roll. Hur ser du på terapeutens roll, för de som inte vet?
Terapeutens roll är ju, vad ska vi säga, att jag förstås att lyssna. Det är ett aktivt lyssnande, att ta del av parens berättelse. Alltså som ett vittne, att bevittna det som sker mellan dem. Och det är väl det första som de kommer med. Lyssna på oss, se oss, försök förstå hur vi har det. Och det är ju det tillståndet jag måste försätta mig i, att nu ska jag verkligen vara så ren som möjligt, så tom som möjligt, och sen ta in det här paret förutsättningslöst, försöka göra mig av med mina fördomar eller förväntningar och på något sätt fylla mig själv med deras berättelse. Sen och få en relation, ett förtroende från var och en av dem, vilket ju inte är helt lätt ska säga. Speciellt inte när man jobbar själv. Ibland arbetar man ju två och två med koterapeut. Och då blir det lite annat. Men nu arbetar jag väldigt mycket själv med par. Och då gäller det ju att inte att titta mer på den ena än på den andra. Eller att intressera mig mer för den enes historia än den andres historia, utan det är ju viktigt att båda två får komma till tals. Men min roll är ju att de båda individerna i paret ska känna att man är välkommen och att man har någonting att bidra med som jag är intresserad av och vill förstå. Och sen handlar det ju förstås om att spegla det jag hör och ser och förmedla det. Har jag uppfattat det rätt att det är på det här sättet har jag rätta mig om jag har fel. Alltså ja, det är väldigt viktigt att inte komma med förutfattade meningar eller tro att man har förstått något som jag inte har förstått och få det bekräftat. Och ja, så att det, se och lyssna, spegla sig till att jag är förstådd. Och sen handlar det ju också om att intervenera.
Vad betyder det?
Ja, att lägga mig i.
Mm.
Att det som då så att säga jag har upptäckt att alltså människor är ju fenomenala på att motarbeta sig själva eller att hamna i gamla hjulspår som man vill ta sig ur, säger man, samtidigt som jag ser då hur gärna man faller ner i sina gamla hjulspår. Och då blir det ju min uppgift att utmana det här.
Mm.
Och säga, nu, ja, men nu faller ni ju ner, nu gör ni ju precis det som ni säger att ni inte vill göra.
Mm,
nu kommunicerar ni precis på det sätt som ni säger att ni inte vill göra. Och då är det ju slöseri med tid och pengar. Så att nu försöker vi att göra någonting annat.
Och då måste man vara ganska tuff.
Ja, det är ja, visst utmanande. Och det kan ju göra i rummet så att säga. Och för många säger ju att de vill förändra och förbättra sin kommunikation. Och då kan jag ju direkt hjälpa till när jag ser att nu den kommunikation som pågår är de inte hjälpta av. Utan nu bara upprepar man någonting och gör iscensätter den problematik man har kommit hit för att lösa och som jag kan utmana. Och det är ju här och nu så att säga. Sen kan jag ju också, sen berättar de ju väldigt mycket om svårigheter de har på sina arbeten eller i sin familj, med sina barn, med sina släktingar och svärmor och bonusbarn och vad det är. Och då, där kan jag ju då intervenera eller lägga mig på en, vad ska vi säga, där och nu nivå. Alltså man skiljer här och nu, det är ju mellan oss just nu i rummet, men där och nu, det är ju det som händer i vardagen. Där ja. Kan jag ju också lägga mig och säga, ja men hur skulle det vara om alltså svärmor har nyckel till ert hem och kommer när hon vill, vilket gör dig irriterad. Hur kommer det sig att hon har nyckel? Borde det inte vara så att ja, hon kollar upp med er först innan hon kommer?
Ja. Eller,
alltså, då kan man diskutera på den nivån, alltså olika sätt att förhålla sig eller hjälpa varandra eller stödja varandra, samarbeta. Och sen har vi så att säga där och då nivån, alltså det som har hänt. Alltså du kommer ifrån en miljö där man gapade och skrek och bråkade hela tiden och det blev ändå bra på slutet, och du kommer från en miljö där man bara gick och teg. Då förstår jag att det blir svårt för er där.
Ja, just det. Man kan gå tillbaka och belysa det då och prata,
belysa
om det.
Vad de kommer med.
Ja.
Och då kan du ju träffas man 8-10 gånger, då kan det mycket väl vara så att vid något tillfälle så är det den enes bakgrund man går igenom, och det där är ofta kan vara väldigt jaha, det har jag aldrig vetat om dig, eller det har jag aldrig förstått, eller att det
jag kan tänka mig då att för dig i den rollen blir det väldigt mycket också viktigt att behålla samtalet så att vi pratar om rätt saken. Pratar vi om det här då, så kan vi inte gå fram och tillbaka.
Nej,
då är vi där.
Då är vi där.
Ja.
Och då, precis det här kan jag ju säga att ja, Till en del så handlar det ju om vad ni gör med varandra, hur ni pratar varandra när vi ses. Det handlar om hur ni gör när ni är hemma. Och det handlar också om vad ni har med er för att vi ska förstå. För en del av att kunna ändra, förändra och göra om och göra bättre, det är att man förstår någonting om sig själv och den andra.
Mm. Precis.
Så att min roll är ju då att lotsa paren genom de här tre stationerna, eller att och det,
mm. Precis, och styra och hålla det också, ja. Så att det inte spetar. Och har du något sista råd, eller på att säga, men vad är dina vanligaste relationskärlekstips?
Ja, en också så här enkelt, det här som vi kallar för dockning. Vem kommer hem först? Hur gör ni när den andra kommer hem ifrån en, ja, ingenting, man lämnar över barnet, eller man, ja, men det där är en stund att göra någonting viktigt av, nämligen att, alltså, det är ju en övergång, och då brukar jag ta det här med de här, alltså, raketerna, men rymdskepp som dockar i rymden, alltså man måste lägga till vid varandra och kalibrera, så att bara ta emot den som kommer hem. Hej, hur är det med dig? Vad gör du? Och så, jo, det är så, det är mycket att prata om. Men ja, och vad gör du för någonting? Jag lagar mat, eller ungarna är för jävliga. Men alltså, man gör någonting av det här när man möts. Så.
Mm.
Och det är också det här enkla, basal. Hej, här är jag, var är du?
Mm. Det är ett viktigt ögonblick.
Ja, för att skapa ett vi. Mm. Och det är ju det här som vi skriver, att viet är parets första barn. Att man att man kan skapa ett vi tillsammans. Och sitta kvar en stund efter maten, att det här, titta på varandra och andas tillsammans. Och känna efter vad man vill varandra, eller vad.
Mm.
Men det viktigaste är ju att inte bryta kommunikationen. Att hålla grytan kokan, att hålla igång kommunikationen.
Ja, år in, år ut.
Ja, för det är ju så många som kommer med att det har tystnat.
Ja, ni skriver, man har bara levt på,
ja,
tror jag.
Och att tystnaden har tagit över. Det har tystnat mellan oss.
Ja.
Så det är
svårt också.
Ja, visst är det.
Och den faller ju ihop, faller ju samman med det där som vi pratade om förut, med vet du, befrukta, ja, blir tystnad, då börjar man, ja, dra slutsatser och liksom hitta, ja, på egna.
Ja, i tystnaden så, ja, så i mörkret så liksom trivs trollen på något sätt.
Mm, då är dansen.
Ja.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans?
Ja, googla på Anders Nyman så kommer...
Googla på Anders Nyman. Tack för att du var med i programmet.
Ja, tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.